Hans Villius läser: Jag upplevde hans majestät. Ögonvittnen berättar om Karl den XII.
Inledning. Många av dem som tillhörde kretsen kring Karl den XII eller i olika sammanhang hade tillfälle att iaktta honom på nära håll har efterlämnat anteckningar om honom. Brev, dagböcker, memoarer etc. Där författaren ger en karaktäristik av kungen, lämnar en redogörelse för ett samtal med honom eller skildrar någon episod i hans liv. Sammanställda som här har dessa anteckningar åtskilt att berätta om Karl XII:s person och personlighet. Man måste emellertid hålla i minnet att det här är fråga om källor av mycket skiftande värde. En del är sent tillkomna och författarna kan ha haft ett bestämt syfte med vad de skrev. Till exempel att teckna ett äreminne av Karl XII eller ge en negativ karaktäristik av honom. Vad materialet ger är de skilda uppfattningar av kungen som personerna i hans omgivning hade eller ville att samtid och eftervärld skulle ha. Man måste också komma ihåg att skildringarna inte alltid är ögonvittnesberättelser i egentlig mening. Författarna har kanske bevittnat händelserna, men när de senare nedtecknat dem har de ofta anlitat andra författares alster. Av likhet i ordval och gruppering av stoffet kan man konstatera att det råder släktskap mellan flera av berättelserna. Det betyder att man inte utan vidare kan bestyrka uppgifter i en källa med likartade uppgifter i en annan. Det är alltså nödvändigt att se på materialet med kritisk blick och utnyttja det med försiktighet. Om man nu går tillväga på det sättet och samtidigt söker ta hänsyn till Karl XII:s uppfostran och den miljö han levde i, vad får man då för uppfattning om honom? Det är inte möjligt att här ge en detaljerat porträtt. Det får räcka att skissera några av de drag man tycker sig skönja. Karl XII växte upp i en strängt ortodox miljö och redan i tidiga år inskärptes hos honom läran om konungens makt och höghet. Han var inte mer än 15 år, alltså i puberteten, när fadern dog och han själv fanns i besittning av den absoluta makten i en av Europas mäktigaste stater. Det var ett oerhört ansvar som lades på hans axlar, ett ansvar som han i realiteten var för ung att bära. Resultatet var att kungen inte ville avslöja sin osäkerhet. Han blev sluten och anförtrodde sig inte åt någon. Men med detta följde också något annat. Det förfaller som kungen, medvetet och omedvetet, fastställde vissa principer för sitt tänkande och sitt handlande. Principer som hans medfödda envishet hjälpte honom att hålla fast vid. Redan i unga år stelnade Karl XII i en form som han aldrig förmådde bryta sig ur. Den gamla uppfattningen att kungen vid budet om det samfällda fientliga anfallet mot Sverige med ens mognade till man är ohållbar. Istället skulle man tillspetsat kunna säga att Karl XII i vissa avseenden aldrig riktigt mognade till man. Barnsliga drag från puberteten fanns kvar och tog sig gång på gång uttryck i hans handlande. Dit kan man också räkna hans ovilja att på något sätt visa medkänsla. Om man själv eller någon annan sårats till exempel, eller någon gav uttryck för rädsla, bagatelliserade han det hela genom uttryck som lappri, lappri, eller det skadar intet. I kan man också räkna hans sätt att skämta, som ibland gör ett naivt, okänsligt intryck. Ögonvittnars skildringar ger belägg på sådana drag i Karl XII:s karaktär som här antyds. Men skildringarna låter oss också se andra sidor hos kungen. Hans anspråkslöshet är till exempel rikt dokumenterad, likaså hans undflyende attityd mot kvinnor. Men klarare än kanske något annat framträder i dessa anteckningar Karl XII:s yttre och hans sätt att uppträda. Man ser honom framför sig i den blå uniformen med de uppfästa skörten och med den långa värjan utan peruk, med det bruna håret som han kammade med fingrarna, alltid hatten under armen när han talade med någon, till fots något framåtlutad, men till häst mycket rak, och såg då, som någon uttryckte, makalöst bra ut. Berättelserna hämtade ur boken Karl XII, Ögonvittnen, där urvalet gjorts av tre historiker, Gustav Jonasson, Stig Hadenius och Kurt Ågren. Boken följer den ofta omständliga och svårförståeliga svenska som skrevs i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. För att göra berättelserna mer lättillgängliga har jag försökt förenkla och modernisera texten.